Sheffield spelare längs sargen. Den går sakta ner. Carolina Hurricanes vinner Stanley Cup anno 2026. Och på vilket sätt de gör det. Brandon Rossi, rookie-målvakten, kommer in i finalserien. Håller nolla.
För bara några timmar sedan när vi spelar in det här avsnittet, det 20:e av längs sargen, så lyfte Carolina Hurricanes Stanley Cup-finalen för säsongen 25-26. Första gången på 20 år, på andra gången i klubbens historia. Och så här såg det ut när Jordan Staal hissade pokalen till himlen.
Stanley Cup-mästare 20-26.
Ja, Hampus, så ser det ut och lät i natten till måndag svensk tid. Carolina mästare den här säsongen, hur går tankarna efter finalserien som nu är över?
De allra första tankarna är väl otroligt välförtjänt. Alltså, det säger man väl ofta om den som faktiskt vinner Stanley Cup, men Carolina har ju verkligen med kanske en eller två matchers liksom undantag gått som tåget genom hela det här mästerskapet och malt ner motstånd efter motstånd, och varje gång man har trott att ja, men nu kommer de ju stöta på patrull, liksom. Det här är en värdig motståndare, och jag säger inte att Golden Knights inte var det, för det var en fantastisk finalserie, men otroligt värdiga vinnare skulle jag säga, Hurricanes.
16-3 blev deras facit i slutspelet. Bara tre förluster, ja. Alltså. En mot Montreal.
Just det.
Konferensfinalen. Och sen två mot Vegas här i finalserien. Och ja, men det är ju ett Carolina som har... Ja, men vi har ju väntat länge på att de ska ta sig förbi. Det är just en konferensfinal. Och sen då kunna gå hela vägen. Det har varit ett bygge som har... utvecklas som på de här senaste 8 åren. Det är många som pratar om de 8 åren med Rod Brindamore vid rodret och hur de har byggt det här laget, och så får de till slut stå där. Vad blev avgörande då, tycker du, i den här serien?
Vad blev avgörande? Ja, Hurricanes hade ju, vad ska man säga, många spelare som kanske inte traditionellt förväntades vara difference makers eller sådana här superstjärnor. Jag tänker kanske framförallt då på Jordan Staal, lagkaptenen, som i finalserien spelade som superstjärnor. De var inte det på pappret, men när det väl gällde och när de... när Hurricanes behövde det från dem, så var de här superstjärnorna som... Staal, vi kommer väl till honom, prata mer om honom, vad han uträttat i den här finalserien, men Vegas fick ingen fart riktigt på Jack Eichel till exempel, och det är väl en ganska tydlig, ett lag som Golden Knights behöver att deras stjärnor ska vara stjärnorna, typ Marner, typ Eichel, och det var de ju också under stunder, men när det väl var nu match 5 och 6 så gick väl båda de poänglösa, eller ja, hade väl ingen större intryck, om man säger, i de matcherna. Så att breddspelarna då, och sen också ett visst målvaktsbyte också kanske gjorde skillnad.
Ja, du var inne på det innan finalserien, att detta är inte Fredrik Anderssons final, och det blev ju inte så av olika omständigheter, tråkiga omständigheter kanske också, i och med Claude Lemieux bortgång där, och just han det. Var ju Andersens agent så länge som helst, så det tog ju hårt på Andersen, dansken, men han var inte ens ombytt i de sista tre matcherna, byttes ju ut där inför tredje perioden i match 3, och sen såg man inte honom mer i finalserien, men så det har ju varit något annat som ligger bakom också, men Brandon Bussies inhopp har ju inte påverkat Carolina, snarare tvärtom.
Ja, precis, påverkat positivt om någonting då. Jag tänkte, är det nu du klipper in min spaning här gällande Andersen, eller nej?
Jo, nej, men... kan absolut.
Nej, men så här, det är klart att saker utanför isen som har påverkat Andersen, men det tränare Brindamore uttryckte var väl att men han var lite slutkörd också. Eventuellt att det kanske fanns någon att han hade fått någon smäll också som påverkade. Så det är väl flera faktorer så, men Andersen har väl egentligen aldrig varit en målvakt som ska ligga på 95% i ett slutspel. Vem är det? Så det var ju inte helt orimligt att han skulle falla ner till jorden lite. Speciellt sett till hur det såg ut under grundserien. Så. Men ja, det gjorde ju inte så mycket för Hurricanes när de hade en sån som Bussy som bara kom in och var Andersens raka motsats. Andersen är ju liksom lugn, trygg, vänsterplock, liksom tekniskt skicklig och så. Och Bussy är lite så här, ja, men lite som en hund typ, och så här glad och ivrig och studsar runt på isen och liksom lite mer atletisk så. Så att det kanske förvirrade Golden Knights-skyttarna, vad vet jag.
Ja, men vet. All heder dock till Andersen för hans senaste... Han har ett tufft år bakom sig med blodpropp och skador. Han spelar inte alls mycket i grundserien heller. Utan har ju kommit in i slutspelet och gjort det bra. Och nu får han ta hem pokalen till Härning. Jag tänker att det ska två danskar som ska få ta... inte en enda svensk, men två danskar som ska få ta med sig pokalen till Danmark. Vad skulle du säga mer om Andersen?
Nej, jag tänkte så här, man får ju verkligen inte... Precis som du tyckte, man får inte glömma bort det han har gjort tidigare under slutspel. Han startade ju ändå 16 av 19 matcher blev det till slut, va? För Stanley Cup-mästaren. Så det är, han ska ha sina blommor också. Det är en fair poäng av det.
Det ska han absolut ha. Och som sagt, både Elos och Andersen med pokalen till Danmark. Ålborg och Härning. För de som vill åka dit i sommar och kanske ta några semesterdagar. Titta på Stanley Cup kommer ju dit till Danmark då. Det blir ju häftigt såklart. Annars inte några svenska. Joel Nyström var väl ett par matcher ifrån för att få liksom skrivas in i på pokalen, va? Och sen har det ju varit Felix Unger Sörum i AHL men inte i NHL. Så att en svensklös Stanley Cup den här sommaren.
Ja, precis. På den vinnande sidan.
Det är inte ofta det händer.
Nej, lite tråkigt.
Ja.
En dag som denna.
Den närmsta man kommer är väl Chris Abbott, tidigare Rögle och HV general manager. Han är ju head of scouting där i Carolina. Så jag intervjuade med honom på via Play här i morse från Jonte Lindqvist som är där och bevakar. Det var en glad Chris Abbott som har tillåt den organisationen nu i snart två säsonger.
Får man en ring då om man är scouting eller player personnel?
Det lär personal, man väl få, va? Det lär han väl få. Ja. Det utgår jag ifrån.
Ja.
Häftigt i alla fall. Men den här finalserien, om vi ska bryta ner den lite mer i detaljnivå så har det ju varit en... det var en ganska oviss finalserie inför. Vi visste inte riktigt hur de här lagen skulle... Skulle det bli en passiv final? Skulle det vara två lag som tar ut varandra? Eller... Hur skulle det bli? Men det blev tvärtom än de påståendena. Det blev ju en helt vidöppen finalserie och ja, öppna spel på ena hållet och vändningar och målkalas och snabba mål i massor liksom i under korta perioder. Det var en otroligt häftig finalserie vi fick bevittna.
Mycket vändningar så. Alltså känslan var ju verkligen att det var ingen ledning som var säker. Det var ett lag kom ut och ledde med typ 4-0. Men det kunde lika gärna sluta 4-4. För att en period senare så var det andra laget som var helt tog över. Båda tränare, både Tortorella och Brindamore pratade ju lite om att det kommer vara lite så här push and pull. Typ att i en finalserie så är inget lag dominant. Utan i en finalserie så kommer lag ha kommandot eller föra spelet över perioder. Liksom. 10 minuters block här, 10 minuters block där. Och jag vet inte om jag har sett det så tydligt. Vi har ändå bevakat eller följt Stanley Cup-finaler x antal år i följd här nu. Och jag vet inte om jag har sett så tydlig uppdelning. Bara, men nu är det här laget verkligen spelförande dominant. Kontroll över egentligen allting och sen att det bara kunde skifta på det sättet. Utan man har ju varit mer van vid de här att matcher kanske slutar 2-1 eller 1-0 och det är det här liksom, men här var det verkligen de turades om och helt körde över varandra typ. Var min upplevelse här, alltså.
Ja, men det kändes så. Jag har sett nästan varje minut av de här matcherna och det har ju varit momentum som har svingats hit och dit och det laget som har haft det har verkligen varit det bättre laget under med ganska god marginal under de, de momentumperioderna det har varit så. Och det hade kunnat sluta hur som helst i varje match, känns det som, förutom kanske match 6. Och det där var Carolina. Ja, men första perioden undantag kanske, så var det ändå Carolina som kontrollerade mycket, tyckte jag i alla fall, i det jag har sett av matchen. Och man fick ju se lite med ett halvt öga på Sveriges match i VM, fotbolls-VM-premiären också här nu under morgonen när man följde Stanley Cup-finalen. Men det, alltså, det har varit jämnt hela tiden. Och det som har gjort så kul också, för alltså, ur ett svenskt perspektiv inför finalen så var det kanske inte de två hetaste lagen, om vi ska vara riktigt ärliga. Två Nej. Jättebra lag, men alltså, som Sandersson och William Karlsson som tyvärr inte spelade sista matchen här på grund av skada, men det var Rasmus Andersson och William Karlsson ju att ha koll på med svenska ögon. Man visste kanske inte riktigt hur det skulle gå, men otroligt rolig och sevärd final, måste jag ändå säga.
Mm. Ja, det var många, många skärmar igång här under morgonkvisten. Piggt att vara igång från, ja, när började finalen med 02 fram till, ja, vad är klockan 02:30, nu? 10. Man är mör, men det är så det ska vara vid den här tiden på året. Jag tänkte fråga dig vem du hade som MVP i finalserien. Men vi har ju ett faktiskt facit på det. Vi har ju ett svar på den frågan, vem som var MVP i den här finalserien. Och det var ju han som fick utmärkelsen som hela slutspels MVP, men framförallt för sina insatser i finalserien, får man väl med handen på hjärtat säga, att han fick Conn Smythe Trophy, Hurricanes lagkapten Jordan Staal. Var det rätt val?
Ja, men oj, så bra han har varit i den här finalserien. Han har klivit fram och burit Carolina här, känns det som. Han gjorde mål i de fem första matcherna, fem mål i rad. Helt sinnessjukt. Han är 37 år gammal. Han har väntat 17 år på att få vinna igen. Han var ju 2009 med Pittsburgh. Och sen 17 år, jag tror det är ingen annan spelare som har väntat så länge mellan två cuper genom tiderna.
Nej, exakt. Både och det och han
blir också äldsta. Äldsta att vinna Consumer Trophy. Mm. 37 år gammal. Och just att han gör mål i varje match. Visst, man behöver inte göra mål i varje match för att vara bra och så, men han gör ändå det. Och det är ju sådana mål som, jag minns backhand-målet, var det i match 5. Mm. Han liksom snurrar in på något konstigt sätt. Som,
liggandes på isen.
Ja, det är sådana mål som, ja, men det är inte, han är där, han styr, han är framför kassen, han visar vägen. Det är inte så att han gör några solomål på slutet. Det är några sådana skitiga mål hela tiden, och det säger ändå någonting om en spelarens karaktär när man gör sådana mål. Just i en finalserie också, där man kanske tar lite mer skit än vad man behöver ta. Men han gjorde det och ledde sitt Carolina till det ultimata priset.
Ja, och det är verkligen en sån spelare som, alltså under grundserien så har han ju aldrig en sekvens av 6 matcher som matchar det här. Alltså han har ju aldrig en sekvens 6 matcher från december till januari typ, där han snittar ett mål per match och är lagets bästa spelare. Det händer ju inte, utan det är ju det här nästan lite mytiska kring slutspelet och kampen om Stanley Cup. Det lockar fram någonting hos vissa spelare, och det känns bara som att pucken typ landar på vissa spelares klubbor. Lite som som att det är förutbestämt. Nu ska vi inte bli för filosofiska.
Han har ändå varit i organisationen så länge nu också, har säkert haft möjlighet att säga nu vill jag vidare, men har varit trogen Carolina och Hurricanes men någonstans symboliserar den här långa, långa väntan som den har varit, framförallt när de har varit topplag nu sista åren här och aldrig lyckats ta sig förbi konferensfinalen. Men ja, nu får han bära allt Staal, både kuppen och Conn Smythe Trophy.
Ja, det sätter ju verkligen, hans karriär är inte över, men det ramar ju in hans karaktär, höll jag på att säga, hans karriär på ett fantastiskt sätt, och nu är han ju helt plötsligt någon mer insats som den här, då är han ju aktuell för Hall of Fame, ska jag säga. Det kanske han redan är.
Två kuppor och ja, då. Han borde vara där uppe liksom.
Ja, Så ja, det är fint första bokslut på karriären. Nej, men så det var häftigt att se också. Man gillar ju de här berättelserna om spelare som har jagat kuppen länge. Jag tänker kanske också på Taylor Hall exempelvis. För
ja, det är ju en häftig story. Ja. Val som etta av Edmonton.
2010 va?
Visst är det det?
Ja.
Kan man inte det på...
Jo, men jag 90% säkert.
Du bara plockar kolla det i huvudet här. Ja, draft och sånt... svårt att hålla koll på, men han draftades 2010, precis,
ja.
Runda ett pick 1 av Edmonton, och jag har egentligen inte haft någon lysande karriär sett till att han draftades som nummer 1. Han har visserligen en heart, va, från hans tid i Devils, men det har inte varit så att han har spelat några slutspels matcher som har varit av den här digniteten tidigare, och nu har han liksom, ja, 34 år gammal kliva in och vinna.
Så fick han ju också lyfta kuppen som nummer 3. Det är alltid spännande att se i hur de resonerar internt i laget. Vem som ska få lyfta kuppen i vilken ordning. Vad ska man säga? Är det ålder för hur länge man har varit i laget? Eller är det liksom flest karriärmatcher spelade? Det är olika för olika lag varje år. Men de första tre som fick lyfta var ju först Stahl då, självklart lagkaptenen. Efter att han hade firat sin Conn Smythe så vi kan lyfta kuppen. Lämna över den till Fredrik Andersen. Det tyckte jag var fint. Lite oväntat. Jag hade nog inte satt Andersen som nummer 2. Och sen så såg det ut som att han skulle lämna den vidare till Sebastian Aho. Men då sa väl Aho, nej, ta den du. Hall, ta den du. Så fick han lyfta. Nej, men så håller man ju en sån här som har... inte återupptäckt sig själv, men reinvented himself, alltså kommit tillbaka som en annan spelare än den han har tänkt att vara från början kanske. I det här Hurricanes så är han ju mer av en rollspelare än en stjärna. Men det passar ju perfekt in i deras lagbygge, för där är ju i princip alla rollspelare plus. Inga superstjärnor om man säger så.
Ja, väldigt ledande i slutspelet ju. Hall, 7 mål och jag tror han landar in på 19 poäng och landar i slutet. Och har ju varit fin där med Stan Coven och Jackson Blake.
Just det.
Och det är ju en kedja som också klev fram här nu i sista matchen och gjorde de första 2 målen. 1-0 och 2-0 för Carolina. Och som du är inne på, det är bredden som har fått mycket ros under slutspelet. För, ja men nu kommer väl visserligen Sebastian Aho, Seth Jarvis och Andrei Svechnikov igång lite här i finalserien. Och spelade bra hockey och gjorde ett par viktiga mål och sådär. Men det var ju de här breddgubbarna och de kanske som inte riktigt... Ja, men Stan Coven kommer ju bli en stjärna.
Jarvis också, eller Jarvis är väl redan på
god väg. Och Jarvis är ju redan det, men Stan Coven kommer ju bli det. Med åren här och få det här genombrottet nu i slutspelet som han har fått också 7 mål i slutspelet på Stan Coven. Det är kul men det är Taylor Hall som har dragit mycket av den kedjans framgång så att han ska också ha klapp på axeln.
Verkligen.
På sitt slutspel.
Så att, men resan till den här Stanley Cupen som du säger, det är, man tittar väl mycket på Rod Brindamore-eran. Han har varit huvudtränare om det är 8 säsonger här i följd. De har nästan alltid gått till åtminstone conference-final. De har i alla fall vunnit en serie, en matchserie i slutspelet varje år, vilket är otroligt imponerande. Så verkligen slå ett slag för den här att man ska vara konsekvent och liksom fortsätta betta på det som har tagit dem dit. Men den här specifika resan till Stanley Cup med det här laget påbörjades ju på något sätt för ett år sedan, sommaren där, när general manager Eric Tulski gjorde två ganska stora drag, får man säga, när han både plockade den stora fisken där i free agency i Nikolaj Ilos och
ganskt uttal på den, tänker jag.
och tradade till sig K. Andre Miller, backen. Vad hade du räknat med att de två skulle vara så bra som de var?
Ja, men Elos hade man ju gått och väntat på att han skulle få ett riktigt bra slutspel. Han hade ett par hyfsade med Winnipeg ju innan, men
du är team Ehlers.
Ja, men ja, det är absolut. Mm. Han är kanske inte varit offensivt poängmässigt, produktionsmässigt där jag trodde han skulle vara i Carolina den här säsongen. Däremot har man sett annan sida av honom som jag tycker är kul med lite mer tvåvägsspel på något sätt. Har passat väldigt bra in i det här spelet som Carolina vill spela med att chippa ut, chippa ner, gå, försöka högt, pressa högt. Där har han passat in med sin fart och hela den biten. Och sen, ja, men han är ju rivig, så att det har man ju kanske fått se lite mer nu i Carolina än vad man fick i Winnipeg. Sen har han varit alltså han har varit bra i slutspelet, så att jag gillar den trade, jag gillar den signingen redan i somras, och man ser ju nu att det var en perfekt signing för Carolina. Samma med K'Andre Miller som inte fick riktigt uträttat det han hade kapacitet till i Rangers kanske, men det är samma där med det här spelsättet som Carolina har, att det har passat honom rätt så bra. Han får mycket puck och sätta första passen och spela pucken och zon och sådär på ett lite mer rakt sätt kanske än i Rangers, och det har passat honom bra, så han har fått en stor roll såklart. Och, så att Talski har ju, det var ju två riktigt fina värvningar kan man ju säga.
Nu ja, då, det känns väl researchat, alltså verkligen att man har gått efter spelare som man i då i sin interna utvärdering, gissar jag, klaffar precis med den rollen man vill att de ska spela för just en slag. Det har inte varit här att man bara, ja men det här är bästa spelaren på marknaden, honom måste vi ha, utan att ha någon tanke kring att hur han passar in i spelsystemet, utan de har känslan är att det finns ett gediget arbete bakom sett till scouting, utvärdering, interna system, där de identifierar spelare som kanske är undervärderade i andra organisationer, andra klubbar, som de får ut max av då i Brindamores system eller i Hurricanes organisation. Det är lite Hawkins Moneyball, för att dra en baseball-referens. Kan jag tycka. Så.
Alltså, jag ska köra. Ja, men just med Elos där. Alltså nu, jag var inne på hans offensiva produktion, och jag kanske hade ändå sett mig i. Han gör 71 poäng. Det är ändå personbästa han gör den här säsongen.
Men, du drar tillbaka den spaningen.
Nej, jag tar inte tillbaka det. Men jag vill bara säga det att jag hade ändå högre förhoppningar förväntningar på honom. Att han skulle, ja men det kommer bli en 100-poängsspelare i Carolina.
Oj då.
Ja, men jag tänkte det innan säsongen började i alla fall. Ja. Att det här kommer att lyfta rejält. Och så gör han gör inte så många poäng, men han gör ändå 71 och sätter poäng. Bästa för sig själv liksom. Jag tror det finns ännu mer att hämta av honom kommande säsonger, och det är också lite spännande för Carolina, det var det jag ville komma, att nu har han visat upp en annan sida, han kan bygga på den sidan lite, men också göra ännu fler poäng, så att spaning.
Ja, men jag skulle säga att du var nog inte ensam om att tro på den signingen, men det fanns definitivt de där ute, jag själv inkluderad, som inte var så här wow, utan jag så här okej, men ja, Ehlers, han kanske kan göra det bra för dem, kan säkert passa in i systemet, men det var inte som att jag tänkte så här wow, det här är det som knuffar dem över det här hindret som har varit i Eastern Conference-finalen för dem. Det tänkte jag nog inte, och jag såg kanske inte heller visionen med K'Andre Miller som Talski uppenbarligen såg, så att det dragen hade sina kritiker eller sina skeptiker innan, får man ju säga. Det var inga så här självklara det här kommer sitta liksom, utan det är cred till dem för att de såg vad att de skulle passa in och så. Sen är ju Carolina ett lag där ibland kan det kännas som när man kollar på speciellt forwards där ute på isen att man nästan förväxlar vissa av dem, för att de är relativt små, relativt snabba, relativt ettriga liksom. Det är så här, de bara skickar ut spelare efter spelare över sargen som ser lite likadana ut, lite samma spelstil. Så ja, men där har ju Ehlers verkligen passat in och gett dem en extra växel. Så.
Vi kan ju konstatera det att du har ganska rätt i dina spaningar där, och vi gratulerar Carolina Hurricanes till Stanley Cup 2026 och till sin andra cup genom tiderna. Framtiden då, vad tror vi om Carolina Hurricanes nästa säsong, de har ju i princip fyllt sin trupp redan nu. Det är inte många kontrakt som löper ut och det är nog inte så lätt att plocka in någon del via trade i så fall. Kanske att målvaktssidan, att de vill se över den lite. Jag tänker ändå, där har ändå funnits ett litet frågetecken innan, men nu har ju Andersen och Bassi visat att de kanske inte ska vara så oroliga för den sidan. Annars så kontrakt på de flesta. Jordan Stahler ett år till och kan leda detta laget nu som regerande mästare. Vad tror du? Hur ser framtiden ut för Carolina?
Ja, men det är precis som du säger. De har ju inga, jag säger inga stora, men nästan inga stora kontrakt som går ut. Det vill säga de har inga stora beslut som de behöver fatta den här sommaren utöver Fredrik Andersen. Det är väl hans kontrakt som går ut och frågan är om hans insats då under första tre fjärdedelarna av slutspelet är tillräckligt för att man vill liksom fortsätta ha rotera den här trean egentligen som man har haft med Andersen, Bassi och Piotr Korsetko. Eller om man då kanske väljer att lämna över tyglarna till Bassi och Korsetko tillsammans. Tufft beslut, men det är ju liksom en, som de spelarna alltid säger, it's a business. Liksom. Det är en affärsverksamhet. Och någon kommer ju få det här tuffa beskedet under typ tiden de är ute och firar Stanley Cup. Att nej, men det blir inget mer nästa säsong. Och Andersen kanske är en sån spelare. Eller så väljer man att belöna hans lojalitet. Kanske erbjuder ett kontrakt med, vad har han haft för cap nu?
Ja, det var han legat på. Men det är ju en spelare som, han är ju ändå 37 bast.
Precis. Så det är ju...
spelar han vidare? Det är det Axon har. 2,750 000. 3 miljoner nästan. Så att,
Och de har ju heller ingen spelare över 10 miljoner i capit. Det är så väl uppstyrt på något sätt. Sebastian Aho har högst träff mot lönetak på 9,750 då. Och sen så följer alla ganska liksom tätt därefter, deras större och bättre spelare Ehlers, Svechnikov, Keandre Miller, Seth Jarvis, Jacob Slavin kanske vi ska prata lite mer om också, Stan Coven. Talski har gjort ett bra jobb med att identifiera tidigt vilka spelare han vill ha på långa kontrakt. Han har inte varit delaktig i alla förhandlingar, men de har ju bra förutsättningar för ett långt fönster här med tanke på att de har, jag tror att de har 4 första rundsval de kommande 3 drafterna också, så att de har lite liksom material där antingen att bygga långsiktigt eller att kasta in i eventuella bytesaffärer. Så de har lite, utöver att de har en stark laguppställning, så har de valuta runt omkring också. Så att det är verkligen ett, det här behöver inte alls vara liksom sista svansången för Hurricanes som Stanley Cup-utmanar, utan det här kan pågå ett bra tag framöver, får man väl säga.
Ja, men det känns ju verkligen så. Det ska bli kul att se dem kommande säsong. De kommer ju till Finland i Global Series i Helsingfors i november, va? Så att vill man se ett regerande mästerlag så är det dit man ska åka, i alla fall Hurricanes. Men vi har pratat väldigt mycket Carolina nu, med all rätt såklart, med tanke på att de har firat för fullt just nu. Men vi får ju snacka lite Vegas också.
Det får vi göra.
De har ju gjort en bra säsong. En ganska säsong som har gått lite upp och ner för dem. Men... på det stora hela ett bra hockeyår för Vegas, tar sig till sin tredje final på 9 år. Kom in i ligan 2017-2018 och sen tog sig till final då. Förlorade mot Washington, va? Och sen final 2023, seger mot Florida och nu då final mot Carolina. Förlust. Vad är din dom av Golden Knights då i det här slutspelet och framförallt finalserien?
Ja, framförallt finalserien. Ja, det är ju kanske ett lag som fick den här extra lilla gnistan eller energiboosten som tillkom, eller de hade flera olika energibooster skulle jag säga, som tillkom under resan de senaste månaderna Först och främst var det väl kanske när Tortorella kom in som tränare. Han ersatte Bruce Cassidy. Och där var det ju verkligen en knapp som slogs om. Liksom, för att de kom ut som ett helt annat lag de sista 8 grundseriematcherna där. Och visade den potential de hade. Och sen nästa gnista som kom var ju när William Karlsson, som var helt fantastisk i det här slutspelet, kom tillbaka från skada och verkligen gav dem en ytterligare nivå eller ytterligare bredd så att de kunde rulla flera kedjor som hade kapacitet att både försvara och anfalla. Men kanske då att de gnistorna eller de små energiboostarna som gav dem det här lilla extra tog slut. Att Tortorellas budskap till slut blev, jag vet inte, kanske inte gav dem den här extra energin. Och William Karlsson blev ju tyvärr skadad och kunde ju inte delta de här sista matcherna som Golden Knights faktiskt. Var det tre rad de förlorade mot slutet av serien? Det var det, va? De ledde med 2-1 matcher. Vill jag minnas. Nu är vi trötta, men...
Nu är vi trötta, ja. Exakt.
Ja, nej, men jag ska dubbelkolla det. Men det kändes som att när Karlsson blev skadad, då var det lite så här, okej. Ska de orka vända underläge utan honom också? Det blir tufft. Nej, precis. Hurricanes vann 3 raka för att avsluta finalserien.
Mm.
Så att, de kanske bara, det kanske bara tog slut på energi. Målvakten där, Carter Hart, hans magi kändes som den tog slut också lite i finalserien.
Ja, man släppte in 4 mål per match i första matcherna.
Precis.
I alla första matcherna. Så att han fick, då han gav inte dem den tryggheten längst bak. Kanske.
Och en annan sak jag tänkte på är att ibland känns det ju som att saker, nu är jag inne på det igen, att saker och ting känns förutbestämda, nästan destined sådär. Men det kändes verkligen som att Jack Eichel inte kunde göra mål. Han hade ett par otroliga chanser de här sista matcherna. Jag tänker på nu i match 6 här, när han väggspelade med Mark Stone. De var i princip 2-0 framför målburen. Han körde så här, Stone körde en diagonalpassning. Eichel dunkade dit ett direktskott bara rakt upp i ribban och ut. Det ville sig verkligen inte. Eichel satte sig i positionen för att...
Han hade något ribbskott någon match innan också ju.
Precis.
Som inte ville smita in. Så han har ju inte haft studsen med sig, Eichel.
Det kändes bara, det var inte meningen att han skulle göra mål på... Ja, egentligen i slutspelet som överlag, men i den här finalserien. Nej. Det var inte... Was not meant to be.
Exakt.
Men... Det är väl svårt att rikta någon större kritik mot ett lag som var 2 vinster från att vinna Stanley Cup egentligen. Och även ledde serien med 2-1 matcher.
Ja, det finns inte mycket att klaga på egentligen. Utan det har ju varit ett lag som har återigen visat. Vi har att de har en väldigt bra stomme rakt igenom. Och kan förändra den stommen också utan att det påverkar resten av laget. Så att... Och Tortorella, ja, det såg lite knackigt ut där innan han tog över från Bruce Cassidy. Det var inte det här Vega som han har sett 100%, utan men den identiteten hittade de när Tortorella klev in, och det är det många spelare som har bekräftat också att ja, men det blev en liten scenförändring och det behövde laget just där och då. Men det här är ju ett lag som, om vi pratar motsatsen mot Carolina, kanske har många kontrakt som löper ut här i sommar. Framförallt på veteranerna. Om man tittar bara på listan här. Namn som kommer eventuellt försvinna. Riley Smith, 35 år. Brandon Saad, 33 år. Colton Sissons, 32 år. Cole Smith, 30. Ben Hutton, 33. Rasmus Andersson har utgående kontrakt, 29. Jeremy Larson, Dylan Coughlin. Sen är det ett par som har kan bli restricted, som Pavel Dorofeje bland annat, som har varit bra i den här finalserien eller så här slutspelet överlag. Vad säger du om Vegas framtid? Är det ett möjligt finallag även nästa år och nästa år igen?
Man ska ju aldrig betta mot Vegas. Känns det som, för att de hittar alltid ett sätt att stärka sitt lag så att de är där. Men det här, man ska ju vara väldigt tydlig med att Golden Knights är ju inte ett lag som draftar sig till framgång. Jag tror att de har väl egentligen, om de inte tradar iväg sina draftval innan de har gjort dem, så tradar de spelarna sen efter att de har valt dem. De har ju ytterst få egenutvecklade first round draft picks, utan de använder sina draftval eller sina utvecklade draftade spelare som valuta. Liksom. De tradar till sig de spelare de vill ha. De säkrar upp spelare i free agency. Och så länge man har två superstjärnor i Eichel och Marner under kontrakt över många år framöver, vilket de har, så kommer de ju vara, de kommer vara där liksom. De kommer kunna utmana, men det kändes ju mer som kanske att stjärnorna behövde stå på linje för att den här versionen av Vegas skulle nå fram liksom, och gå hela vägen. Nu, det kommer bli mycket förändringar som du säger, betydligt fler än för Hurricanes, gissar jag. Men det kanske också passar ett lag som Vegas. Det känns ju som ett lag som växer i kaoset. De växer i att saker och ting är lite oorganiserade. De växer i att, ja men då, okej, men då gör vi en jättestor bytesaffär igen. Eller då signar vi den största free agent, eller den största spelaren på free agent-marknaden. Liksom. Så det kanske passar dem. Den här, de är ju inte, de är motgiftet till långsiktigheten, utan de går för det varje år, oavsett vad de behöver göra med liksom tejp och så för att få ihop.
Det är nog lite kul just med Vegas att de gör det. Att det är ett lag som bygger för att hela tiden vara relevant, inte för att vara relevant om 5 år. Utan,
precis.
Det tycker jag är lite charmigt ändå med Golden Knights, måste jag säga. Måste också tillägga, tränarsidan kommer bli spännande att följa i Golden Knights nu när Tortorella, han kom in lite från sidan, som han var tv-expert, va? Och assisterande coach för USA i OS och sådär, men det var ju inte tanken att han skulle coacha något lag den här säsongen. Nu fick han hoppa in och gjorde det och tyckte det var superroligt, om man har förstått honom själv, men han har ju gått i pension, får vi säga så, en gång. Och frågan är om han kommer tillbaka ytterligare en säsong här på bänken, eller om Vegas tittar på något annat alternativ. Det är ju ett par lag som gör det, så det är ju huggsexa om de tränarna som finns ute. Vad tror du Vegas vill göra här då med Tortorella? Finns det någon chans att han kommer tillbaka?
Det är ju två väldigt olika saker att komma in och lyfta ett lag sista 2-3 månaderna. Ett lag som man vet har större, högre kapacitet som bara inte har fått ut den. Liksom. Att komma in som motivatör, inspiratör, låsa upp folk, stärka dem mentalt. Det är bra stor skillnad på att göra det mot att ägna hela sommaren åt att förbereda ett träningsläger, att liksom börja bygga en grupp från noll. Det kräver ju någonting annat, skulle jag vilja säga. Och för en sån som Tortorella, som du säger, har varit, ja men har tagit ett kliv undan från sporten tidigare. Det kanske inte är någonting som lockar honom, utan det kanske passade honom perfekt att komma in liksom på sluttampen och pusha ett lag till att nå högre än vad de trodde att de kunde. Jag är inte säker på att han coachar dem nästa säsong. Jag har stuckit ut hakan tillräckligt den här säsongen i den här podden, tror jag. Så jag säger inget, varken bu eller bä. Men nej, det är verkligen ingen garanti. Vad tror du?
Ja, tvek, va? Sen tror jag de har gillat honom, vad han har gjort och sådär. Såklart, det har de gjort. Men just det här med att få in Annie 67. Jag vet inte. Det känns så som att jag tror inte han är kvar nästa säsong. Jag tror inte det.
Du sticker ut hakan.
Nej, det gör jag inte. Men du vägrar. Han säger själv efter det här i natt att han inte var säker på sin framtid i Vegas.
Så det är kanske inte det man vill höra heller från en coach. Då kanske Vegas känner lite, nej okej, men då är inte vi säkra heller.
Nej, vi får väl se. Men han har gjort det bra med Vegas i alla fall sen han kom in, och det får vi väl ändå säga brömma honom för, helt enkelt.
Men vi är överens om att Brindamore coachar Hurricanes nästa säsong.
Det lät i alla fall så på intervjun han gjorde nere på isen efter matchen. Jag lyssnade på Sportsnets sändning, och då frågade de om han kom tillbaka, och just nu kunde han inte tänka sig att lämna det här uppdraget till.
Nej, såklart. Herregud, han är ju Mr. Carolina. Vi ska inte gå tillbaka för mycket, men vi pratade ju inte så mycket om honom. Liksom.
Nej, vi gjorde inte det.
Men det är ju häftigt kanske... det att Hurricanes har vunnit Stanley Cup 2 gånger. Ena gången var han lagkapten, andra gången var han tränare. Och tiden emellan så har han egentligen på ett sätt eller annat varit involverad i Hurricanes hela vägen.
Mm.
Han har inte varit huvudtränare alla år, men han spelade ett par år efter. Han gick vidare in i organisationen, började jobba sig upp lite olika roller. Så att han är ju den organisationen
på ett sätt. Det är svårt att tänka sig Carolina Hurricanes utan Rod Brind'Amour. Du, vi lämnar väl Stanley Cup-finalen då. Och säsongen... Ja, motvilligt. Och säsongen i stort. Det har varit en häftig säsong såklart. Vi har massor egentligen att summera. Men jag tänker att vi ska gå in på allt sånt i ett senare avsnitt. Vi dedikerar detta avsnittet till Stanley Cup-finalen och mästaren. Just när det kommer till säsongen. Och sen ska vi ju kanske prata lite mer säsongslag och sånt när vi återkommer om någon vecka i samband med Free Agency. Men vi ska innan vi avrundar det här avsnittet idag så ska vi ändå prata lite framåt. Vi har ju en draft som kommer här om 2 veckor. Och vi vet inte om vi kommer att spela in ett avsnitt innan den draften eller inte.
Nej.
Vi får se lite vad tiden säger. Men bara för att kolla lite på draften. Det är ju en enormt spännande draft vi har framför oss ur ett svenskt perspektiv. Jag tänker framförallt på att Ivar Stenberg är tippad att gå antingen etta eller tvåa i den här draften. Han är ju rankad etta bland spelarna som spelar internationellt och konkurrerar väl med Gavin McKenna, kanadensaren, och toppar den nordamerikanska rankingen av NHL Central Scouting. Om att välja som nummer 1. Toronto Maple Leafs väljer etta. Väljer de McKenna eller Stenberg?
McKenna. McKenna. 100%. För mig är det... Med de förutsättningar som Maple Leafs har. Sett till att de precis har genomgått en ganska stor organisationsförändring. Sett till att det egentligen inte var meningen att de skulle få första valet i den här draften. De vann ju verkligen lotteriet. Alltså, ett lag vinner ju lotteriet varje år, men de hoppade ju flera positioner, egentligen nästan maximalt vad som var möjligt. Så att det här var inte ett första val som de räknade med, det här är inte ett första val som någon annan räknade med, och det är inte ett första val som de har råd att göra ett misstag på. Och jag säger inte att Stenberg skulle vara ett misstag, men jag säger att McKenna har varit tydlig etta i så många år tidigare, så att allmänhetens uppfattning är, skulle jag vilja säga, så starkt riktad på att det är McKenna som är nummer 1. Så att det är nästan en större fallhöjd då om du inte tar det i allmänhetens ögon givna ettan. Och istället chansar då på lite mer osäkert kort ur nordamerikanska ögon i alla fall i Stenberg. Så att jag är rätt övertygad om att de tar det säkra för det osäkra och går för potential och liksom rykte i McKenna. Ska du gå emot mig där?
Ja, jag är lite sugen på att göra det egentligen.
Ja, hit me.
För att jag tycker att Ivar har visat mycket av det som kanske man visste eller man tänkte om McKenna med att spela under press. Det visar Ivar. Han har, bara kolla VM, han kan liksom spela mot de här större, starkare, även fast han bara är 18 år. Han har redan kommit dit. Han har visat i SHL och i Champions Hockey League att han kan vara en X-faktor i avgörande lägen och i matcher. Han är en bättre försvarsspelare än vad kanske man tänker ju ofta på hans skills och hans offensiva kreativitet när man tittar på honom. Men ser man hur han jobbar i försvarszon och i det defensiva så finns det mycket där. Anförstagande också. Någonstans så skulle jag vilja se Ivar i Toronto. Men jag tror att Toronto kommer gå på McKenna för att de behöver en kanadensare som kan vara lite ansiktet utåt också. Jag tror att det är lite symboliskt för Toronto liksom kunna stoltsera med. När de har haft Matthews länge, amerikan, innan dess så var det nästan att det var Mats Sundin som var det, och då var det en svensk. Det känns bara som att Toronto och McKenna är kompatibla på ett sätt som som, och inte bara hockeymässigt utan även utanför med press och media och allt vad det innebär. Och sen tror jag han kan vara väldigt, en väldigt bra komplement till Matthews också, McKenna. Jag tror de kan hitta någon kemi där som får Matthews att studsa tillbaka lite. Jag tror att Toronto kan se det redan i McKenna till hösten. Nu är det många klubbar som har vågat släppa fram de här första års spelarna, Bedard och Celebrini och så. Så att Toronto har ju också möjlighet att göra det utan att kanske känna att vi måste vinna nästa säsong. Så att det tror jag är en faktor till att Toronto tar McKenna före Stenberg. Men
jag är dock helt liksom med dig att liksom, med neutrala ögon så får man ju nästan säga att Stenberg har visat mer. Liksom, mer relevanta.
Vi har kanske inte sett McKenna heller här på samma sätt. Vi har inte fått se honom i VM eller så man kan inte jämföra riktigt där. Men...
Och Stenberg var ju bättre till exempel i JVM. Alltså,
ja.
De jämförelser man har kunnat göra så har ju Stenberg varit... Men vi sitter ju andra sidan inte och kollar särskilt många NCAA college-matcher. Så att det är ju en lägre nivå. Det är en annorlunda nivå också. Så att, ja. Det, ja. Hade vi draftat hade vi kanske tagit Stenberg.
Kanske. Kanske. Men då hamnar väl Stenberg i San Jose Sharks då, som tvåa. Antagligen.
Rimligen, men de behöver ju å andra sidan kanske backar.
Ja, right? Precis. Jag skulle komma till det också. Uh-huh. Det finns ju ett par där som de borde kanske vara lite mer intresserade av. Jag vet inte. Men
säga att de skulle ta någon som Chase Reed då, som är en av de här 3-4 backarna som är de är alla på något sätt samma skikt ungefär, samma lager av riktigt bra back, potentiell första back. Och Chase Reed har väl kanske lite fördel gentemot de andra. Så att om Sharks tar honom, okej. Okay. Men då är ju Stenberg nere i trea då, hos Vancouver. Men där finns det ju en far-son-koppling.
I Manny Malhotra.
Manny Malhotra coach och Caleb Malhotra aktuell. Exakt. Egentligen bästa centern i draften.
Ja, men där har jag börjat vända. Det här som är så kul med draften, för att man kan prata om det. Jag skulle Stenberg inte gå... Jag tror han kommer gå två. Jag är ganska säker på det. Mm. Då hamnar vi hos Vancouver som tre. Då tar de Viggo Björk.
Du tänker Sedin svenska kopplingen?
Ja, för Malhotra. Just för att kanske undvika den här far och son.
Det kan också
bli en press för Caleb.
Exakt,
kanske inte riktigt den vägen in i NHL som är den bästa för honom att spela under sin pappa. Varför? Det är en specifik situation. Det händer inte jätteofta att det blir så. Men,
jag vet inte om det har hänt någon gång tidigare.
Nej, typ inte. Men då är jag lite inne på att det kanske är Björk som är Vancouvers val. Och att vi har två svenska topp tre. För det som Viggo Björk har visat sen JVM. Det är otroligt i hans ålder. Och han har tagit för sig på SHL-nivå. Han har tagit för sig i landslaget. Men med hans smartness och så Vancouver kunde få in honom som en 3D-center liksom, nu direkt. Kör. De har utrymme till att matcha in honom bakom Rossi och Pettersson liksom. Så att varför inte?
Nej, han är ju definitivt den. Vi ser ju på den här ligan med blågula ögon. Det är inte bara vårt jobb utan det är också lite av, ja men det är naturligt för att vi är från Sverige. Men han är väl kanske den spelare i topp 15 om man säger som har stärkt sina aktier mest. Precis som du är inne på, sen årsskiftet, sen JVM. För han har egentligen gått från klarhet till klarhet. Han var fantastisk i JVM. Han var fantastisk i SHL efter JVM. Alltså stärkt av det och även det förtroendet han fick av Djurgården. Då. Och han var ju liksom grym i VM. Så att om det är någon som har verkligen stärkt sin aktie så är det ju Björk. Och ja, häftigt att ha två svenskar topp tre. Nu sitter vi inte inne på den trivia, men det känns som senaste gången det hände var väl typ Sedinarna, eller?
Ja, men är det inte det?
Skulle vi ha förberett?
Det hade ju varit Det hade varit coolt. Och som sagt, de finns ju en svensk koppling med Sedin-bröderna då i Vancouver också. Om det Visst. Skulle bli så att han är kvar som trea. Och,
så vi säger McKenna, Stenberg, Björk. 1, 2, 3.
Ja.
Eller du säger det. I alla fall.
Nej, jag tror det. Jag tror det.
Ja, det hade sen, kanske varit den bästa tidslinjen. Om det händer.
Ja, och sen Reed, Carrells, Malhotra där någonstans efter det. Så att, nej, jag tror det kan bli så faktiskt.
Har du någon svensk du spanat på utöver de givna två då, som kan smita in i första 15?
Elton Hermansson, Modo. Rundan? Elton Hermansson, Modo har ju imponerat under säsongen i Allsvenskan. Och har höjt sina aktier även han. Jag tror att han kan gå ganska högt upp faktiskt i draften. Det är min känsla spontant här. Och jag tror att Alexander Coman där Örebro också kan bli något för den över halvan av åtminstone topp 20 i första rundan. Och sen är de som har varit där i Malte Gustafsson också i HV71, så att ja, det kan ju bli några svenskar i den första rundan i år. Det känns både spännande och kul att det kan bli så. Har du några spaningar och du håller bara med?
Nej, jag tror att du högg väl mer eller mindre alla där. Men det är kul att i en Stanley Cup-final där det inte var lika mycket blågul flavor så får vi mer av den varan när det är dags för draft här. Och den går ju av stapeln den
26-27 va?
26-27, ja, precis. Så inte nu på fredag utan fredagen efter det, eller natten mot lördagen där svensk tid, och sen så rundor 2-7 på lördags eftermiddagen och kvällen. Och vi, du och jag och våra kollegor på NHL.com SV, vi kommer väl rapportera flitigt från den, både live och lite pjäser i efterhand.
Det lär det bli. Vi får se vem som väljs där högst upp i draften 2026 i Buffalo. Ska du äga rum? Väl?
Ja, det är...
ja. Visst är det så? Ja. Jag bara fick det från mig i alla fall. Ja, jag frågar dig. Är det, Buffalo? Eller vad är det egentligen?
Ja, det är Buffalo.
Det är Buffalo. Ja, då så. Men någonting annat vi vill lyfta upp annars så rundar vi av med lite sköna bilder från nattens eller från Stanley Cup-firandet, Carolinas andra titel, och rundar av den här ordinarie poddsäsongen. Vi kommer ju komma med ett avsnitt till åtminstone efter Free Agency och prata om allt som har hänt då, och då kanske vi också går in lite på några höjdpunkter den här säsongen och ranka kanske de några olika kategorier. Det hade varit kul med lite längre avsnitt i början på juli för att få, ni kan ha under sommaren och gåta ner i under semestern. Men för nu så avslutar vi de här bilderna. Säger grattis till Carolina Hurricanes, och sen får de här två poddarna gå och vila lite. Det har varit en lång förmiddag, men det gör vi så gärna för att underhålla er där ute. Hampus, tack för intressanta tankar även den här gången. Vi på Längsärgen säger tack och hopp för idag.